Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Motståndets natur, en framåtblickande podd om radikal miljö- och klimatpolitik. Och jag heter Jakob. Ellen kunde tyvärr inte vara här idag, till hennes stora besvikelse, för vi har en gäst i studion idag. Välkommen Alexander.
Tackar, tackar.
Vi ska idag prata om havspolitik och djuphavsborrning. Och vad passar inte bättre då än en livslevande bohuslänning? Nu blir det väldigt radioröst på mig här, men vi släpper det. Men du är ju inte bara bohuslänning, utan du är faktiskt också marinbiolog, eller hur?
Det stämmer. Student i några veckor till, sen ut i den vida oceanen.
Ja, vi får önska dig god seglats här efter avsnittet. Men vad är det som är så häftigt med havet?
Nej, men alltså något av det roligaste jag tycker är ju bara gå ut med bryggorna sensommaren. Det är helt kolmörkt. Om man tittar ner, pillar runt lite i vattnet och ja, men hela handen börjar lysa av mareld. Det är vackert i sig själv, det är ju som en stjärnhimmel.
Hur ser årstiderna ut ute på oceanerna under havsytan?
Ja, men vi har på visst sätt årstider, så som vi känner igen dem här uppe på land. Vintern, det är kallt och mörkt. Det är väldigt lite produktion då av de här planktonalgerna. Det är lite aktivitet av lag, fiskar och så vidare är ju för det mesta kallblodiga. Så ju kallare det är, desto mindre aktivitet har de. Sen kommer våren och vi har väldigt mycket lösta näringsämnen. Och vad är det då som växtplankton behöver för att växa? Jo, det är näring precis som vanliga växter och solljus precis som vanliga växter. Så fort vi får det här solljuset och vi har mycket näring, då får vi stora algblomningar på våren. Och det i sin tur triggar igång att det kommer väldigt mycket djurplankton, framförallt små kräftdjur. Som i sin tur äter fiskar och ja, men precis som att allt liksom lever upp igen på land på våren, så lever det upp på sommaren igen.
Det skiljer sig från hur det är på land, men det går ändå att greppa på något sätt att årstiderna går lite grann. Men jag menar, alltså kan man prata om årstider? Det här har ingenting med avsnittet att göra överhuvudtaget, men liksom ute på världshaven liksom.
Uppe i ytvattnet så gör det framförallt om man ser ja, men i de tempererade områdena och även i poolområden så, där har vi väldigt tydliga årstider. Även fast det blir mer och mer diffust ju längre ut från kusten man kommer. Men om vi däremot kollar ner i djuphavet, det är alltid mörkt, det är alltid kallt, det är alltid syrerikt och det är alltid näringsfattigt exempelvis.
Nu satte du stämningen för hur vi dyker ner här i djuphavet, för det är dit ner vi ska. Du och jag pratade om att vi borde göra ett avsnitt om djuphavsborrning.
Djuphavsgruvdrift.
Djuphavsgruvdrift, tack. Precis. Djuphavsgruvdrift, helt enkelt gruvdrift på havets botten. Varför är man intresserad av gruvdrift på havets botten?
Det kortaste, enklaste svaret är att det finns mineraler där som vi vill åt. Järn, nickel, kobolt, mangan, sällsynta jordartsmetaller. Och det grundläggande svaret är samma anledning till varför vi vill ha gruvor på land.
Det är ju liksom väldigt tätt kopplat till diskussioner om klimatförändringar och den gröna omställningen inte minst. Och vårt behov av mineraler som har kommit att bli liksom någon slags skäl för gruvdrift generellt idag. Oavsett om det faktiskt handlar om de metallerna och mineralerna som är nödvändiga för omställningen som man tar upp, eller om det är typ mer järn eller så. Nu tänker jag på Ebba Busch och den svenska gruvpolitiken. Men vad är USPen med havsbotten i det här fallet?
En av sakerna som företrädare pekar på är att vi måste ha de här mineraler. Vi behöver fler sällsynta jordartsmetaller för den gröna omställningen, för batterier, för elektronik och för elmotorer och allt vad det är. Ett annat argument är att ja, men det finns ändå ingenting där nere. Det är bara tomma lerslätter, så då kan vi bara ta vara på de här metallerna som bara ligger där och väntar på att tas tillvara. Det är ett argument som jag sjukt nog faktiskt hört vid ett antal tillfällen, att ja, men det är ändå bara tomma ytor.
That we should carry out extractive industries in parts of the planet where there is the least life instead of the most life.
Var i världen är det man kan göra detta? För visst är det så att det är liksom fortfarande i ett stadie av att vi inte riktigt, det är inte en realitet riktigt än, eller har jag fel där?
Nej, det är inte en realitet riktigt än. I alla fall inte i det öppna havet, the high seas med andra ord, bortanför både territorialvatten och ekonomisk zon. Där är det ännu inte en realitet, även fast försök har pågått ända sedan 60-talet.
Vi snackar om en framtida gold rush på internationella vatten för att dammsuga upp en massa metaller från havsbotten helt enkelt.
Ja, det är en väldigt bra beskrivning av det.
Jag har sett lite bilder och små filmsnuttar och sånt om det här där det i princip ser ut som att, som du beskriver, så ligger det de här metallerna i små bollar typ, på havsbotten. Och man beskriver det nästan som att man bara suger upp dem i princip. Är det enda sättet, eller liksom, hur går den här djuphavsborrningen till?
Det du säger då, det du beskriver här, det är som de här klumparna som bara ligger på botten. Det är vad man brukar kalla för noduler. Alltså, ja men potatisliknande och potatisstora klumpar av ofta föreningar av många olika metaller. Som man brukar kalla dem för polymetalliska noduler. Och det är en av de stora och vanligaste förekomsterna av brytbara, om man säger så, fyndigheter på havsbotten. Och de här skapas under miljontals år. I introt så sa vi att, eller så sa jag det här, att även i djuphavet igår, det är kallt och det är mörkt och allt det här samtidigt gör att allting går väldigt långsamt. Alla biologiska processer går väldigt långsamt. Alla geologiska processer går väldigt långsamt. Så de här nodulerna har en tillväxttakt på, man kan inte ens räkna det i millimeter per tusen år, utan det är ännu lägre än så. Och de bildas då genom att metaller fäller ut ifrån omgivande vattenmassorna och från sedimenten kring ett litet nukleus, en kärna. Det kan vara ett gruskorn, det kan vara en fossil hajtand eller hörselstenar från fiskar eller vad det nu kan vara.
Något bös liksom.
Något bös för att uttrycka det på ren göteborgska. Och från de här då så bildas det. Men det är inte de enda metallförekomsterna som finns i havet, utan vi har också exempelvis krustor, lager från olika typer av, de kallas hydrotermala öppningar. Så öppningar i havsbotten där varmt vatten flödar ut. En del av lyssnarna kanske har hört talas om black smokers, som är en sån stora skorstenar fulla av liv där väldigt varmt vatten sipprar ut. Och när det här då flödar ut så faller det också ut metaller som har varit i lösning och sen går de ut i solid form och bygger på lager, de här då så kallade krustorna. Och de kan man också bryta, eller finns det planer då, finns det önskemål om att man ska bryta.
Kan vi säga någonting om vilka krafterna är som trycker på för den här typen av brytning, eller vilka de stora spelarna är, om det är individer vi känner till eller ja, företag eller länder?
En av de största spelarna nu om man pratar om företag är TMC, The Metals Company, med sin vd Gerard Barron. Det är ett kanadensiskt bolag och det är väl den spelaren som man hör mest om i, inte bara den här väldigt liksom nischade världen vi som håller på med frågorna. Och det är då ett kanadensiskt bolag som grundades för mer än ett decennium sedan för att, mer uttryckliga syftet att prospektera och sen också exploatera då internationella havsbotten i Stilla havet efter de här djuphavsmineralerna.
Den här Barron har ju, han beskriver det som en gång på gång som en golfgreen där det bara ligger golfbollar som det bara är plocka upp helt enkelt.
They literally lie on the ocean floor just like this, like golf balls on a driving range.
I love the fact that they're the way we're going to get away from fossil fuels. I love the fact that in these are all the metals we need to go and build those batteries. I mean, it's the most amazing coincidence that I've ever encountered. Mother Nature made these nodules.
They're just sitting there.
It's like, okay, you guys, you've messed up planet Earth. Come and get me.
Jo, han är ju det här, snygga, karismatiska ansiktet utåt för hela den här företagsrörelsen kan man säga. Och har också företrätt den här positionen att de här metallerna är nödvändiga för den gröna omställningen och det kommer inte vara så skadligt för miljön. Och den lilla miljöskadan som sker, eller som han då påstår, rättare sagt, är liten, är värt det för the greater good i att då kanske man kan stänga gruvor på land, eller då kan vi få den här klimatomställningen och sen kan vi lämna resten av djuphavet i fred och alla kommer leva lyckliga alla sina dagar. Som vi vet, det kommer inte stanna där. Om vi öppnar upp djuphaven för exploatering så kommer det kommer inte bli så att man bara tar den här lilla påsen med metaller för att vi ska klara omställningen nu och sen är det klart, utan tillväxten kommer hela tiden kräva mer, även om det är en grön inom ironisk situationstecken tillväxt.
Ja, men exakt. Men även oavsett hur i vilken skala vi håller den här gruvbrytningen. För det tänker jag kan vara intressant senare i diskussionen. Alltså om man skulle föreställa sig ett annat förhållningssätt till brytning överhuvudtaget eller användandet av mineraler och sånt. Så liksom, hur går den här brytningen till? För Baron beskriver det ju som väldigt oproblematiskt. De visar en dataanimerad video på en snäll dammsugare som suger upp de här bollarna. Och det ser väldigt... Ja. Och det finns ingenting där som hamnar i kläm och sånt. Liksom. Men i korta drag, liksom, hur ser processen ut...
Som motvikt mot då Team C's väldigt fina, snälla video kan man ju kolla på Greenpeace kampanjvideor istället som är, ja men de är väldigt lika den här snälla videon fast liksom totalt åt omvänt håll, så det är den stora bulldozern som kommer med enorma lyktor och verkligen tröskar den här djupa slätten och ja men förstör allt i sin väg. Vilket ju är det som man sett har skett tidigare, för det är värt att påminna att även fast vi inte har haft någon ja men storskalig kommersiell brytning än, så har man ju försökt med det här på lite mindre skala och ta upp de här nodulerna. Och som jag sa, de första försöken var redan på 60-talet och nu då, flera decennier senare, så har man kunnat komma tillbaka till de här ställena i Stilla havet och se vad har hänt. Och man har sett att havsbotten har inte återhämtat sig. Så det är inte så att frågan är okej, hur lång tid tar det för havsbotten att återhämta sig? Utan frågan är snarare, kan havsbotten överhuvudtaget återhämta sig på en skala som vi mänskligt kan greppa? Eller är den permanent ödelagd? Det är fortfarande en öppen fråga.
Som jag förstår det, så det är ju inte bara den direkta havsbotten som påverkas heller, utan det släpps ju ut en väldig massa sediment och allt möjligt, metaller och så vidare, som kan påverka liksom havsmiljön väldigt långt från själva upptagningsområdet. Alltså både i termer av spridning rent rumsligt, alltså horisontellt, men också liksom på andra djup och sådär.
Ja, det är ju också en av de här så att säga öppna frågorna. Hela tiden man pratar från en marinbiologisk perspektiv om den här frågan, om det här problemet, så blir nästan alla svar börjar med, ja vi vet inte riktigt, eller det är en öppen fråga. Men det man kan säga är ju att de här, ja men lersedimenten då, de är väldigt, väldigt finkorniga och väldigt, väldigt lätta. Så om man då kommer med en tung, ja men vi kan likna det med en bulldozer som går på botten. De sveps ju upp precis som, ja men när man kör bil på en snustorr grusväg och sprids hundratals eller mer meter upp i vattenkolumnen och milsvida avstånd horisontellt som säger. Och sen då när man pumpar upp de här nodulerna uppblandat med lera och silt upp till ytan, rensar ut dem då på fartyg. Det är första steg kan man säga i förädlingsprocessen. Då behöver ju det här lervattnet sen släppas ut igen och då får man ju istället upp det på ytan. Så det här är processer som inte ens vet riktigt hur de påverkas. Vi har viss koll på hur de bentiska organismerna, alltså organismerna på botten, bentos, det är vad vi kallar bottenlevande, hur det påverkas. Koraller exempelvis, de kvävs helt enkelt av de här sedimentplymerna. Och det har vi sett korallrev i närheten av områden där man trålar. De riskerar att kvävas av sedimentplymerna som rör sig upp av bottentrålning. Och på samma vis koraller och andra filtrerande organismer, svampdjur och allt vad det kan vara, kvävs av sedimentplymer. Det finns uppskattningar, ett vetenskapligt papper som kom 2023 exempelvis, som uppskattar att uppåt 92% av alla arter i det här ja, men, mest intressanta området i Stilla havet ur ett mineralutvinningsperspektiv då, det kallas för Clarion-Clipperton-zonen, det här området, att 92% av arterna där ännu är oupptäckta, bara för att ge en skala på vilket kunskapshål vi pratar om här. Det är verkligen hela ekosystem som fortfarande inte ens har upptäckt.
Varken biolog eller matematiker, men det 92% låter så mycket. Men det här Clarion-Clipperton-zonen du pratar om, det är ju ett jättestort område. Jag vet inte om det är paritet med Europa eller något sånt där, jag hörde. Där man upptäcker, som du säger, man upptäcker nya arter så fort man är nere och vänder.
En annan fantastisk, ganska ny upptäckt är att en del forskare nu tror att de här nodulerna skapar syrgas i en ja, men tidigare okänd process som är helt oberoende av fotosyntes så som vi känner det, utan istället är ja, men någon form av möjligen elektrokemisk process. Och om vi då går ner på stor skala och börjar störa ut de här systemen så vet vi heller inte vilka konsekvenser det får.
Min magkänsla så här långt i samtalet skulle ändå vara att det låter som att det inte är en på det hela taget toppen idé att bara frifräsa med detta som någon slags enkel lösning på klimatkrisen.
Nej, men det är en åsikt du delar med majoriteten av det etablerade forskarsamhället i frågan.
Det är så här med internationellt vatten så att det verkar vara ganska svårreglerat, lätt att komma runt de regelverk som finns och så vidare. Jag läste bland annat att det här organet, eller liksom FN-anknutna organisationen International Seabed Authority, som då ansvarar för att ja, men helt enkelt godkänna eller inte ansökningar om gruvdrift på havsbotten. Och de ansvarar för de här internationella områdena, vilket i sig är vad det var, 54% av havsytan egentligen på jorden. Så mer än hälften. De har aldrig nekat en enda ansökan som de får in. Så det är liksom det internationella organet för att liksom kontrollera att de här ansökningarna är korrekta och att inte vem som helst får göra detta och så vidare. Men de har en frekvens på 100% på vilka som går igenom. Vad är de stora utmaningarna liksom när det gäller att komma åt den här typen av problem i den här internationella svåra kontexten? Liksom?
En grundläggande motsättning i då ISA, Havsbottenmyndigheten, är ju att de har ansvar både att svara för naturskydd i området, kommer jag kalla det området nu för det blir så långt att säga områden utanför nationell jurisdiktion. Och de ska då både svara för naturskydd där, men också svara för att dra upp regler och riktlinjer för hur man ska tillåta mineralutvinning. Och de har även en liten side hustle, The Enterprise. Allting när man pratar om internationella konventioner så är det förkortningar med The Area och The Enterprise och The Authority.
Du säger sci-fi, men det är ingen överdrift, för det låter exakt som en sci-fi som med lite slappt världsbygge över rymden liksom.
Ja.
Och det är ju så den relationen vi har på många sätt med havet och djuphaven också. Alltså det är ingen jättestor skillnad i vår liksom relationen mellan vår fantasi och det här liksom fenomenologiska verkligheten där ute.
Ja, nej, det är väldigt, väldigt. Och ja, men den här då, The Enterprise, ska också då verka för att stimulera den här gryende industrin. Så vi har inom samma myndighet så ska man både skydda och begränsa industrin, men man ska också främja och stimulera industrin, och allt detta samtidigt som man också ska sätta reglerna för industrin.
Jag vet att det har skett vid ett par tillfällen vid några sådana här konferenser och sånt, att det kommit fram att ett par av de här, nu vet jag inte om det är delegater eller om hur det funkar, men visar sig vara från gruvindustrin liksom, och att det är ganska liksom perforerat på många håll, de här gränserna mellan kontrollorgan och ja, branschorganisationerna liksom. Bilden som vi målar upp här är någon slags nyliberalt himmelrike där de här stora prospekteringsbolagen dels ofta har direkta liksom vägar in i de här kontrollorganen och de internationella liksom förhandlingarna om havspolitiken på internationellt vatten, men även oaktat det har någon slags bara autostrada in i att bara få komma åt de här resurserna på sikt. Vad är det som står i vägen idag för att praktiskt börja suga upp de här metallbollarna?
Det är att det ännu inte finns ett färdigt regelverk för hur gruvdrift ska ske. Och då har Havsbottenmyndigheten varit tveksam på att godkänna licenser för exploitation, alltså utvinning. Och därför har det heller inte skickats in några ansökningar om att påbörja utvinning, utan det är prospektering. Men det finns prat både bakom kulisserna, men även nu mer och mer öppet, och Teams har offentligt gått ut bland annat att man ska skicka en ansökan till USA, som då står utanför hela det här internationella systemet, om att få börja gruvdrift i då det här internationella i området. Men det är då bristen på regelverk som är den här väldigt, väldigt bräckliga muren som gör att de här nodulerna eller polymetalliska krustorna eller vad det nu kan vara ännu inte har börjat exploatera.
Så det saknas ett regelverk av, för oss eller för mig, en hyfsat outgrundlig liksom anledning till varför.
Ja, det är för att stater inte har kommit överens. Jag tänkte ett föreningsdemokratiskt möte när det är som värst. Och så istället för att det är ett antal vänsteraktivister i ett svettigt kontorsrum, så är det istället fler än 100 olika nationella representanter.
Du menar att FN-apparaten är långsam i att skapa färdiga dokument och regelverk?
Ja, jag vågar drista mig att säga det, ja.
Kontroversiellt. Men på tal om FN-apparaten och sådär, vad sker? För jag menar, det här är ju potentiellt väldigt skadligt för ekosystemen. Vi vet inte hur stor påverkan det får på ännu större system. Men vad sker liksom på internationell nivå?
Men det finns ju då den här globala rörelsen för ett moratorium som kallas en försiktighetspaus. Och det är dels många mindre önationer, Palau, Fiji exempelvis, men även Sverige och Cypern, Tyskland, Frankrike, bara för att nämna ett axplock som då ställt sig för den här försiktighetspausen. Återigen, om man får kritisera nuvarande även tidigare regeringar i Sverige, så är vårt...
Gör helst inte det.
Okay,
inte den här podden, tack.
Då ska jag inte göra det. Nej, men så kan vi säga att det här ordet som Sverige säger, ja, vi stöttar ett moratorium. Det är inte värt någonting om vi faktiskt inte är i ISA-församlingen och står för det och argumenterar för det. Och försöker övertala andra stater att också ansluta sig. Annars, alltså, vem som helst kan säga fina ord och sen glömma bort dem. Då spelar det ingen roll, va?
Jag läste, jag vet inte om det var förra året eller om det var tidigare år, men att bland annat gjorde Greenpeace en kampanj med hjälp av Gustav Skarsgård och hans bror Walter och sådär, där man pressade på den norska regeringen som dischar ut licenser till bolag, precis som ISA gör på internationellt vatten, fast de gör för områden i Arktis helt enkelt, för djuphavsborrning där. Och det har varit väldigt kritiserat från olika länder och sådär. Men den norska rödgröna regeringen har liksom varit glada i att ge ut de här licenserna. Men då lyckades man pausa detta, eller liksom få ett tillfälligt stopp på det, som löper ut vid årsskift. Så vi får väl se om mandatfördelningen efter det här valet, det är ju samma regering som sitter, men vad kan vi säga om det? Alltså, jag vet inte om du vet något om fördelningen med det kanske man inte ens någon vet om fördelningen med var de här mineralerna är och om, för nu har vi pratat om det här internationella, det som är svårt för oss att reglera och kontrollera, men sen så har vi ju de här territorierna där länder mer eller mindre kan göra lite mer vad de vill. Liksom, hur ser framtidsutsikten ut i den kontexten, om du fattar vad jag menar?
Där blir det genast mycket lättare på ett sätt, men också svårare. Det är i princip upp till varje stat för sig. Redan nu har vi exempel på djupast gruvdrift i ekonomisk zon. Utöver Nigeria bland annat så bedriver företag där djupast gruvdrift efter diamanter och har gjort under lång tid. Och det är ju en annan fråga eftersom det då är, ja, men det är mer en enskild stats angelägenheter, så som lagar ser ut idag med vem som kontrollerar vad. Och det var ju också därför som Norge kunde ta det här steget att öppna upp sin då del av Arktis, eller en stor del, för djupast gruvdrift. För det är bara Norges angelägenhet. Men det är lite lustigt. Det som sen då gjorde att det här stoppades var att socialistisk vänster hotade att spräcka regeringen helt enkelt. De stöttade inte Arbeiderpartiets budget om man inte drog tillbaka det här förslaget. Vilket ju i sin tur, jag i alla fall, ser som en effekt av väldigt stort tryck ifrån forskare och miljöaktivister och ja, men, även oroade kustbor och sånt som funderar på, ja, men vad kommer hända med fisket exempelvis med det här. Man kan ju säga att ingen av norska statens egna expertmyndigheter som har kompetens inom marin miljövetenskap, marinbiologi eller liknande sa att det var en bra idé. De sa rent av Havsforskningsinstitutet exempelvis att nej, men vi har inte tillräckligt med data. Återigen. Så,
Men är man lite cowboylagd eller så, vill och gärna skjuta från höften och gillar och ser dollartecken, så låter ju det kan man ju välja att tolka som grönt ljus, eller hur?
Ja,
vi vet inte att det kommer gå fullständigt åt helvete heller. Så föreställer jag mig faktiskt att en del av dem liksom väljer att resonera.
Ja, alltså, ser jag bara på USA som återigen inte är med i UNCLOS och har en väldigt oklar liksom, juridisk ställning, för de har skrivit på avtalet då, alltså grundläggande havsrättskonventionen, men de har inte ratificerat den och de har förbundit sig överlag att följa den, men ja, den behöver inte vara nyhetsknarkare för att se att USA lite gör som USA vill. Och det har ju Trump också sagt nu, att nej, men de kommer att öppna upp för, ja, men unilateralt för att börja bryta djuphavsmineraler.
Nu har vi pratat om djuphavsborrningen, men jag tycker att den väcker en del intressanta frågor och tankar om världshaven överhuvudtaget. Jag tycker att det är ytterligare ett exempel på hur haven är en sån central, men också förbisedd aspekt av diskussionen om klimaträttvisa eller andra globala rättvisefrågor. Jag såg bland annat, om man backar bandet lite, på 60-70-talet under den här avkoloniseringsvågen eller den här tredje världsvågen eller den här rörelsen av nyss avkoloniserade stater, innan den här rörelsen fullständigt slogs ner av framförallt USA-imperialismen, så fanns ju ett seriöst försök att bygga en värld för vad som då var den tredje världen, och som skulle liksom innebära dels självständighet för de här, för världens folk, men också ekonomisk självständighet. Och den ekonomiska självständigheten är ju beroende av suveränitet när det kommer till resurser och sånt. Och då såg jag liksom att till och med redan då pratade man om djuphavsborgen på något plan liksom som någon slags möjlighet och sånt, för under då liksom socialistiska principer att om man då skulle bryta de här mineralerna själva istället för att de här storföretagen från globala nord tog vara på det, så skulle man kunna liksom distribuera de här tillgångarna mellan varandra och sådär på ett rättvist sätt och så. Idag är ju det perspektivet inte lika lockande liksom om man tar helhetsperspektivet med tanke på då vilka liksom ekologiskt katastrofala konsekvenser det kanske kan få. Men jag tycker ändå att det är intressant i bemärkelsen att liksom hur vi behöver tänka på kring haven som den här globala rättvisearenan liksom, eller arenan för globala rättvisefrågor typ. Vi har redan varit inne på den sammansmältningen mellan politiken och näringslivet. Jag tror vi ganska tryggt kan prata om en oligarki när det kommer till haven, när det gäller oavsett vilken sektor, alltså oavsett om det handlar om olja eller frakt eller marin genetik och sånt där. Det är ju väldigt kapitalintensiva näringar. Tröskeln är enormt hög. Du och jag kan inte ge oss ut i en jolle och fira ner en hink och börja liksom plocka upp de här bollarna, utan det krävs ju enorma resurser.
Ja, oh ja.
Det krävs enormt kapital för att bara fundera över att göra detta liksom.
Och så har det ju varit alltså, alltid, om man säger så, sen vi började, i alla fall på en industrialiserad skala, röra oss i de här högsjöområdena. Det var ju samma under valjakten på 18 och sen tidiga 1900-talet. Det var ju delvis så som det här hela konceptet med riskkapital överhuvudtaget uppkom, för att det var så i bokstavlig verkligen mening riskabla operationer, inte bara några abstrakta monetära värden utan faktiskt med risk för liv och lem, och som också så kostade enormt mycket att rusta upp, och det går ju igen idag också. Så även som jag säger, det är ingenting som bara kan ge sig ut på, utan det kräver ju mycket pengar, och då blir det ju alltid de största spelarna som kan göra det.
Om man frågar sig var befinner sig havspolitiken liksom, var är den, var finns den? Och den är underflyende, den gömmer sig på något sätt, även om det ibland är in plain sight så att säga, att så här, de här frågorna är inte uppe för debatt i våra liksom parlament, typ aldrig i alla fall. Det är ingenting som politiker kampanjar för att vinna val. Vi får inte välja vilken vision för haven som liksom, alltså det är inte en fråga som våran politik rör på det sättet i våra parlamentariska liksom liberala demokratier och sådär. Återigen, det är ju ett perfekt en grogrund för den här nyliberala himmelrike som vi pratade om innan. Men de politiska processer som sker, som du var inne på, som du också har mycket bättre koll på än vad jag har, men de är ju inte heller demokratiska utan mycket mer teknokratiska, och dessutom ett otillgängligt expertspråk och så vidare, och förhandlingar långt bort från liksom våra vanliga, alltså allmänhetens politiska samtal och så vidare. Här har ju liksom havspolitiken gjort sig väldigt svårtillgänglig, precis som alltså det som själva fenomenet djuphavsgruvbrytning är svårtillgängligt i bemärkelsen, den är så jävla långt bort och det krävs så himla mycket resurser för att antingen utföra den, eller om man tänker att man skulle liksom som på traditionell väg typ ställa sig framför en bulldozer, så är ju liksom det helt absurt att föreställa sig en sån typ av kampmetod till exempel, för att det är så svårt tillgängligt. Men även den här regelverkspolitiken är ju också svårgenomtränglig liksom.
Ja, det närmaste jag tänker alltså i hur systemet är uppbyggt idag är ju hur man lite kan se spår av hur lagstiftare med en ändå liksom progressiv eller någon form av rättvis grundad världsbild har försökt få det här ändå att bli något som vi i någon form av allmänt kollektiv kan ta del av. Går ju tillbaka då lite till grunderna i FN, om man sedan läser förarbetena för FNs havsrättskonvention som i sin tur lägger grunden till havsbottenmyndigheten och så vidare. Så står det att the area då, området, det är mänsklighetens gemensamma arv, och det ska förvaltas av alla och för framtida generationer och så.
Ja, man pratar om the global commons, och alltså globala allmänningar då, och där havet är den största och liksom mest självklara allmänningen. Men i mina ögon, det säger inte så mycket att bara säga eller att kodifiera på internationella lagar eller liksom internationella konventioner att så här, det här är någonting vi alla delar. Nej. Det tillhör oss alla.
Nej, det finns ju mer och mer konkreta exempel, och där kan man säga att det står uttryckligt att alla stater ska ha lika rätt till de här områdena. Vi har ju många stater som inte ens har en kustlinje. Schweiz eller Afghanistan eller Österrike som sen tre exempel. Men de har också rätt till de här mineralerna. Vi i Sverige har ju förvisso en väldigt lång kustlinje, men vi har ju ingen direkt maritim gräns till the area, utan vi måste gå via andra länders ekonomiska zoner för att komma åt de här mineralerna. Och det står också kodifierat att men det får vi göra och det har vi en rätt till och så vidare. Men en princip som är väldigt viktig är att vinsterna från den här utvinningen ska också delas rättvist. Och rikare, om man säger så, stater har en skyldighet att sponsra mindre ekonomiskt rika stater. Och det är därför då som TMC har ingått ett sponsoravtal med Nauru för att då får TMC bedriva sin verksamhet på områden som Nauru har fått tilldelade i den här Clarence-Clipperton-zonen. Men det blir ju också en fråga med, vad är rättvisa? Är rättvisa på vems villkor? Det står att det ska vara rättvist, men blir det då att TMC, ifall de får dra igång den här storskaliga utvinningen, kastar det lilla som blir över på Nauru? Och vad händer om man ser att oförutsedda effekter rör sig uppåt i vattenkolumnen, uppåt i näringskedjan och slår ut fisk som vandrar från området in till kusterna och är en livsnerv för lokala kustsamhällen? Vem ska då stå för den notan? Det blir ju de här frågorna som man ju känner igen mycket väl från gruvdrift på land exempelvis, ja, med grön kolonialism och det jag pratar.
Jag tycker att det är lätt att fastna i att de här allmänningarna, eller den här allmänningen, är svår, för att inte säga jättesvår, att liksom ta kontroll över om man tänker demokratiskt eller så, eller underifrån på något sätt, och att dela rättvist och reglera och värna på ett hållbart sätt. Dels har det ju bara visat sig vara jävligt svårt under kapitalismen, liksom, speciellt, men det är svårt att föreställa sig vägen bortanför det. Ännu svårare tycker jag än i en värld där människor lever och verkar och påverkas och liksom arbetar, och det finns en logik i att man kan liksom använda sin plats i rummet och i den ekonomiska verksamheten att göra motstånd till exempel. Det är väldigt svårt att komma ifrån att det verkar så himla oöverstigligt i hindret. Men bara för som någon slags någon typ av hoppfull ton i detta. Världshaven har ju också en sjukt fascinerande historia av motstånd under kapitalismens liksom levnadstid, om man säger, under de senaste århundradena. Jag menar, ett kanske lite mer känt exempel är väl det transatlantiska motståndet mot slaveri och kolonialism med förrymda slavar, och på senare år har man skrivit en del om motsvarigheterna på andra oceaner, alltså Medelhavet och inte minst Stilla havet, där den här boken har jag inte läst, men jag läste om Kittosson som skriver om motståndet bland öbor i Stilla havs önationer som gjorde motstånd mot kolonialmakternas kärnvapentester på 70-talet. Jag menar, vi har om man tänker NGOs och sånt, så Greenpeace fick ju sin utlöpare efter det här Rainbow, vad heter det skeppet?
Franska terrorattacken på Rainbow Warrior.
Ja, ah, exakt, just det. Precis. Och sen så utlöparen Sea Shepherds som gjorde alltså mycket direktaktion på haven som ledde sedan till konventioner om valfisk och så vidare. Det finns ju en liknande parallell idag där XR har sin utstickare eller utlöpare Ocean Rebellion som utgår från att havspolitiken är dysfunktionell och trasig och institutionerna, alltså dess institutioner som ISA och IMO är liksom problemet, eller en del av problemet. Vilket skiljer sig från en del NGOs av den kalibern, eller liksom aktivistgrupper. Det är taskigt att kalla XF en NGO kanske, men Greenpeace kanske är mer legit. Men det öppnar för en helt annan verktygslåda. Men för att ge Greenpeace lite cred så gjorde ju de en intressant grej för några år sedan, där de släppte en stor stenbumling. Jag vet inte om du känner igen det här. De släppte en stenbumling på havsbotten trålare.
Jag seglade över det området för några år sedan med Greenpeace faktiskt.
Ja, du gjorde
där de hade en uppföljning, om det var så 10-årsuppföljning eller sånt. Okay. Med det. Det var en helt fantastisk dag.
Men jag menar, jag vill bara, alltså, för vad det är, den lilla aktionen liksom, som i sig själv det är väldigt enkel. De släppte ner en stor sten på botten där trålare gick. Och det stoppade ju möjligheten att passera över botten botten där.
Ja, och inte nog med att du stoppade möjligheten till bottentrålning där. Nu är ju området formellt skyddat. Det är inte bara så att det har blivit skyddat för att Greenpeace gjorde den här aktionen, utan därefter så har ju också de här, ja men, väldigt höga naturvärden som finns där. Det är helt fantastiska miljöer som jag har kommit i kontakt med ytligt, om man får den liten ordvits. Så de har ju också fått ett formellt skydd nu som fiskefria områden, och ett av ganska få fiskefria områden i Sverige.
Och det är ashäftigt, att det, men det är ännu häftigare, tycker jag, utifrån en slags vad vi ska föreställa oss att en havspolitik underifrån, eller man ska säga, kan vara. För det du beskriver är ju på något sätt det man hoppas är slutmålet för mycket av det traditionella sättet att bedriva påverkan på den här internationella havspolitiken, där man försöker genom juridiska instanser, och det här är en väldigt långdragen process, där man kanske på en decenniehorisont kan få till ett skyddsområde eller någonting, eller ett stopp på vissa praktiker eller sådär. Men här släppte man en sten, man gjorde en väldigt mycket snabbare process än att gå den långa påverkansvägen, och skapade i praktiken direkt ett skyddsområde. Alltså ett de facto skyddsområde bara genom att göra detta.
Ja.
Och det är klart att man också jobbar med allt det här påverkansarbetet kring detta och så vidare. Men min poäng är bara att det är ett spännande exempel på hur, vilken typ av direktaktion på havet.
Ja, det är ett fantastiskt exempel verkligen. Och som verkligen tycker jag går i samma anda som många av de här tidigare protesterna då i Stillahavet mot atombombstester, både från Greenpeace och från andra rörelser, mer eller mindre formella. Att man just direkt blockerar någonting, antingen då med sig själv i form av protester mot atombombsprängningar, eller då med stenblock när det handlar om de här trålnäten som dras över havsbottnen. Problemet är att det blir ju återigen så mycket svårare när man rör sig ut i det här området. Dels på den återigen grundläggande materialtekniska, ekonomiska plattformen, att då behöver något stort fartyg, etc. Etc, etc. Och sen om jag ska breda ut mig om grundläggande marinbiologiska, ekologiska förutsättningar, så vet jag inte om sådana aktioner ens hade funkat på, om vi ska ha det som någon form av direkt exempel med att släppa stenbumlingar. Men å andra sidan, absolut, alltså man kan ju blockera hamnarna där de här fartygen utgår ifrån istället. Det är ju också en utmaning ju längre ifrån kusterna man rör sig, av grundläggande fenomen. Hur gärna jag än vill så är vi ju inte en marin organism.
Nej, precis. Du har inte lyckats knäcka hur du ska få gälar och simhud som Kevin Costner.
Alltså jag försöker, men efter några minuter måste jag ändå upp igen.
Nej, men jag menar ju såklart inte att vi stoppar djuphavsgruvbrytning på de här sjuka djupen med den här stenbumlingen, utan det var mer ett exempel på något som kan bryta den här tillståndet, där jag kan i alla fall känna en väldig maktlöshet inför den här rovdriften på öppet vatten, eller på havets botten till och med. Men ett annat exempel på radikalitet i havs var ju räddningsaktionerna på Medelhavet drog igång, och motståndet mot Frontex, som i alla fall till en början också ledde till, det flyttade horisonten för vilken typ av solidaritet som var nödvändig och möjlig, och det ledde till på land ett annat förhållningssätt till mottagandet av de här flyktingarna och så vidare. Sen har det slagit tillbaka rejält, men det var något som skedde på Medelhavet, och närmare tiden, alltså nu i dagarna, så ser vi ju en enorm uppslutning både till havs och på land kring Freedom Flotilla, också på Medelhavet, som seglar mot Gaza för att bryta Israels blockad.
Ja, men både här uppslutningen till Freedom Flotilla och de tidigare och fortfarande pågående räddningsaktionerna då, som både är direkt livräddande hjälp för människor som dör, vilket går emot all form av internationella havsrätt att vi i Europa bara låter det ske, men som också lika mycket som det är livräddande grundläggande solidaritet, så är det också en protesthandling. Och ifrån de rörelserna kan vi ju absolut lära oss saker, även inom den marina miljörörelsen, även fast det från mitt perspektiv nu så vet jag fortfarande inte vad exakt är vi ska lära oss ifrån det, annat än att använda havet som en plattform, den arena för den här omställningen och för den här radikala visionen av en bättre framtid som det är.
Ett annat skäl till att jobba för att stoppa detta, speciellt med tanke på hur politiken och i viss mån delar av media och de här företagen säljer in det här som en lösning på klimatkrisen. Att så här, vi har inte löst det riktigt, men nu fick vi en andra chans här. Det i sig tycker jag är ett skäl att bara dra i bromsen helt och hållet, för det lurar oss helt enkelt att vi har tid vi inte har, och att det skjuter på framtiden frågor om, alltså att verkligen ta på allvar frågor om miljöförstöring, jämlikhet och rollen vårt ekonomiska system har i de här frågorna liksom. För kapitalismen tvingar fram nya gränslinjer och nya frontiers att bryta för att ackumulera värde, men också för att införliva ännu mer av vår existens under sin logik, liksom ännu mer av naturen som en direkt resurs att bara dammsuga.
Det ser man ju väldigt tydligt här, och en reflektion som jag har, inte direkt relaterat till kapitalismens mekanismer och liknande, men om man ser lite, ja men i debatten vilken, ja men sida, eller vilka sidor i de det bredare politiska spektrat som oftare propagerar för att öppna upp områden för djupa gruvdrift jämfört med vissa, vilka som är direkt emot eller mer försiktiga, så tycker jag anekdotiskt att det känns att det är ganska stort överlapp mellan de här, ja men teknikoptimisterna som vill fortsätta köra på och ja men vi löser allting med kärnkraft och tillväxten, den kapitalistiska tillväxten tillsammans med innovation kommer lösa problemen, vi behöver färre regulationer så fixar företagen själva. De här liksom teknikoptimisterna upplever ofta samma som ändå känner, eller som ändå säger att ja men vi måste bryta de här mineralen djuphavet för att klara en grön omställning, för vi måste ha dem till batterierna. Och då känner jag så här, men var det inte ni som sa att innovationen skulle lösa det? Och om vi då tittar på vilken innovation vi faktiskt har, för jag är liksom inte teknikpessimist, utan jag vill väl snarare se mig som någon form av, ja men mellanting, vi behöver både teknisk utveckling och ett frångång ifrån det kapitalistiska systemet och mer naturbaserade lösningar. Så ja men det utvecklas ju, produceras ju batterier som kräver färre av de här kritiska mineralerna och sällsynta jordartsmetallerna, och effektiviteten på återvinning så går ju upp om vi bara vill det, om vi ja men stryper tillgången på nya råvaror och ser till att ha en cirkulär, och faktiskt säga sekulär ekonomi. En cirkulär ekonomi. Och det tycker jag också känns som en konstig dissonans ifrån en del röster i debatten, att vi både kan lösa allting med teknisk utveckling, men att vi ändå är så begränsade att vi måste öppna nya fronter hela tiden och plundra de sista ekosystemen innan vi ens har tagit reda på vad som finns. Och det tycker jag verkligen är en intressant, apropå öppna nya fronter mot de sista ekosystemen, en intressant filosofisk aspekt i hela den här frågan kring djupast gruvdrift. Att det här är ju, vad jag kan komma på, eller vad jag vet, första gången som vi har möjligheten att sätta regler och begränsningar för en industri innan den drar igång. Vi har haft gruvdrift på land, ja men det finns anledning till bronsåldern, kallas bronsåldern, alltså i tusentals år. Och vi har haft jordbruk, skogsbruk, alla de här aktiviteterna som är på ett sätt en fundamentala delar av mänskliga civilisationen sedan stenåldern, men som också är det som med ekonomisk tillväxt och kapitalismens framfart och industrialiseringen satt oss i den klimat- och miljökris som vi är i idag. Alla de är uppkommit innan regler har kunnat sättas på plats. Men här kan vi vända på det. Och det är ju en unik möjlighet.
Ja, men på samma sätt är det en unik möjlighet att inhägna de här resurserna för kapitalet, om man säger.
Ja, absolut. Det står ju i vågskålen.
De pratar ju om någon slags orörda miljöer och sånt.
Ja, det är ju liksom, ja men Terra Nullius. Exakt. Och en av de sista vi har kvar.
Ja, precis. Men jag tänker att hur vi väljer att liksom reglera och kontrollera vår användning av havets resurser, det får sådana stora konsekvenser för hur resten av den globala politiska ekonomin utvecklas de närmsta årtiondena. Det blir väldigt tydligt när det kommer till avvägningarna när det gäller användandet av mineraler och metaller och vår brytning av det. Att så här, å ena sidan har vi folk som är så, det är bara tuta och köra, vi ska bara pumpa upp allting som finns och så löser vi det med några så magiska lösningar längre fram, utan att liksom behöva ha ett förhållningssätt till, men vad använder vi de här metallerna till?
Ja, det är en viktigare fråga.
Ja, ja men det är frågan skulle jag säga.
Ja.
Vem bestämmer vad vi gör med dem och hur använder vi de här resurserna till och är det meningsfullt och så vidare? Jag tycker vi ska ge fan i havsbotten.
Ja, jag håller med. Alltså, jag tycker att det minsta vi kan göra är ju att införa det här moratoriumet, alltså försiktighetspausen, tills vi överhuvudtaget har tillräckligt med data. Men även när vi har tillräckligt med data så kvarstår den stora frågan, varför ska vi hela tiden bryta mer?
Ja.
Återigen, ingenting i de här djupasmineralerna, eller frågan kring djupasmineralerna, löser ju grundproblemet. Utan det bara flyttar upp ett annat vis. Och återigen, som säger, öppnar en ny front i den här extraktiva ekonomin.
Tack så mycket, Alexander. Är det någonting du vill skicka med lyssnarna?
Ja, ni som inte redan har gjort det, engagera er i någonting. Engagera er i en social rörelse, en miljörörelse. Jag själv är nu för tiden framförallt engagerad i fältbiologerna i deras havspolitiska utskott. Och ni som är unga och brinner för miljö, brinner för att vara ute i naturen, ha trevligt och även delta i miljödebatten, gör detsamma. Eller engagera er i en annan rörelse. Eller engagera er i sociala frågor. Men tänk på att det också hänger ihop. sen för att göra egen reklam så tar jag riktigt bra naturbilder på havet. Så följ mig på Instagram.
Var gör man det då?
Det är en jättebra fråga, för jag kan inte mitt eget användarnamn. Det är så ooriginellt som alexander_al_01.
Och medan ni gör det så kan ni bli patron på för Radio åt alla på patreon.com. Då stöttar ni Radio åt allas poddande. Tack för att ni har lyssnat.
Motståndets natur.